Du lyssnar på Mörkertid av Lars Pettersson, uppläst av Lars T. Johansson.
1. En böljande vit vägg. En väldig våg av vildsint piskande snö som kastade ljuset från skotern splittrat i flackande reflexer tillbaka mot hans ansikte. Nils Matti såg knappt en meter framför sig. Han hade inga möjligheter att se vad han var. Men kände att han inte längre var kvar på leden. Skoten lutade ner mot något som måste vara bäckravinen som han räknade med skulle finnas på höger sida. Han stannade, klev av skoten, vände sig bort från vinden. Hans pannlampa borrade sig in några få meter i snödrevet. En liten tunn blå ljusstrimma som försvann utan att ge någon som helst orientering om var han befann sig eller i vilken riktning han skulle kunna fortsätta. Snön som piskade mot hans ansikte hade frusit till is i skinnmössans kanter som skavde mot kinderna. Det stramade av isbark i ögonbrynen. Han försökte köra framåt för att söka efter lä, men kälken ställde sig på tvären, tvingade skoten ner på högersidan. Han måste hänga ut på det vänstra fotsteget för att skoten inte skulle vicka. Det måste vara bäckravinen. Han hade lämnat leden och körde i den steniga slänten utan att kunna se något framför sig. En sten skrapade mot underredet. Det var omöjligt att köra vidare. Vinden slet i presenningen när han lossade på repet som var bundet över lasten på kälken. Han trevade över det grovstyckade köttet och försökte dra fram skinnet som skulle ligga i framkant på kälken. Det råa skinnet hade redan hunnit frysa. Det var styvt och ohanterligt när han försökte rulla ut det. Han fick stå på knä i snön på läsidan av skoten och försöka mjuka upp skinnet så att det kunde bli ett skydd mot snön och stormen. Han hade åkt ner till passet allt för tidigt på morgonen. Det var mobilens klocka som hade lurat honom. När han körde igenom Finland hade den automatiskt ställt om till finsk tid. När han kom över Könke med älv till den svenska sidan hade den inte justerats tillbaka. Den tekniken fanns inte vid mobilmasten i Karesuando. Han hade fått ligga en extra timme i den smala bergskrevan. Men det hade inte varit särskilt kallt, några få minusgrader bara. Han hade haft björkris och ett rötande renskinn under sovsäcken. Himlen var nästan helt täckt av ett svart moln. Bara en smal, ljusröd rand visade var solen befann sig bakom horisonten. Han hade lagt sig på rygg, kisat upp mot himlen. Det skulle bli snö och de skulle få knappt med tid. Allt måste klaffa om de skulle hinna ner till vägen innan mörkret och snövädret stoppade dem. De kunde räkna med dagsljus några få timmar mitt på dagen. Nils Mattis kände på patronerna som han hade liggande lösa i jackfickan. 3 helmantlade. Att börja med. Skulle det inte fungera så fick han ta till dem med blyspets. Han visste gott att det var förbjudet med helmantlat i Sverige. Det var för osäkert. Risken för skadeskjutning var för stor. Men i gengäld så var hela den här jaktutflykten förbjuden. Samebyn hade redan skjutit sin kvot med råge i det här området. Det var någon av gubbarna i grannbyn som hade upptäckt att storoxen hade klarat sig som vanligt. Den hade alltid haft en förunderlig förmåga att dra sig undan under jakttiden. Heika hade ringt till honom och berättat att de sålt älgtjuren på rot till en krögare söderut. Kravet hade varit att det inte skulle vara bly i köttet. Det var visst någon slags miljö med veten finkrog där man var noga med köttet. Inga gifter. Någon hade sagt att det var kocklandslaget som skulle ha den. Men det var troligen bara skitprat. Något man sa för att göra det hela lite mer intressant. Heika hade frågat om han kunde skjuta så skulle andra hjälpa till med styckningen och med att ta köttet ut i transporten. Han hade sagt att han visste hur oxen gick och att det måste ske innan de 2 samebyarna samlades för skiljning i gärdet nere vid Pulsojärvi. De var försenade i år eftersom det varit så lite snö hela hösten och de hade kunnat hålla renarna kvar på höstbetet längre än vanligt. Nu skulle det troligen bli av...